Ja, det är första gången vi träffas. Jaha. Ni Torupsbor, men ni kommer att hälsa på en gång då och då uppe i Jansberg.
Ja, jag menar.
Och det har ju sin förklaring. Ja. Just det att er dotter bor här.
Ja, visst.
Och nu går jag och planterar skog här på det här stora skogsstället. Och här är gott om kvadratmeter här. Både inomhus och ute med.
Ja, visst.
Det är det enastående skogsmark det är här.
Det är bra bonitet i denna skogen.
Ja. Har det varit sån här bokskog över hela allt nästan?
Vilket?
Bokskog har det varit förut där på ägen här?
Ja, en del. Det var en stor skog här ute mot Ekerö som var gammalt mörkt skog. Och så då när första världskriget så blev det tvångshuggning. Och då sålde han Lidings far det till så mycket som till, ja, vad heter det igen, det heter så mycket som, ja, det vill säga det tog ut det till allmänheten.
Jaha, det var som en kristidsnämnd som tvingade, likadant som under det sista världskriget.
Ja, och då sålde han det där till
Så det eldades upp det mesta?
Ja, det kördes ut och huggdes där. Och sen planterade han skog. Om några år efter det så planterade han skog på det där stora uthygget. Mm.
Det är många planter som är satta här.
Ja, det är det. Åtskilligt. Det var mycket arbete då med att få nya planter i jorden. Och det vill säga det att det har förräntats. För nu så det är ju en, ja, det är väl en 40 år. Mm. Det var det sedan det plantades och den skogen, den gallras nu lite undan för undan för att få luft.
Det blir många fastmeter per år i tillväxt.
Ja, det måste det bli. Det är inte utrett ännu, men det ska visst undersöka lite om boniteten, vill säga tillväxten.
Ja. Ja, det kanske skulle talas om på det här inspelningsbandet vem det är som berättar. Vad är det ni heter?
Det är Carl Larsson.
Med adress Torup.
Jag är svärfar till Lyding.
Ja, den här gården Jansberg, har den någon intressant historia? Det är inte riktigt vilket småställe som helst.
Nej, det vill säga det har varit några sådär, vill säga ättlingar som har ägt ett innan. Och en löjtnant som heter Lind, jag tror jag som hette det som ägde det i min barndom. Nu var jag här uppe en gång när jag var i läsåren, då såg jag ju Jansberg första gången. Och då var det en ångsåg som stod upp i den norra änden på Jansbergsjön. Och den sågen, den res ju sedan, där var transportbanan till Landrid på sågen med räls och hästbana. Och sedan besökte jag till en 17-årsålder, då var där sågen väck och då var där en skog där nere vid Sjöhagen, där var ungskog då, men i skogen för övrigt var ganska hårt efterhållen, så att det har växt upp på senare tiden, på den 70 års tid ungefär.
Här är mycket lövskog, både bok och ek och allt möjligt.
Både bok och björk och ek, rätt mycket ek.
Och det är ett naturskönt läge. Den här sjön här nere, det är Jansbergsjön.
Ja, och så är det ju det att de har byggt den här, vad det heter nu, en
hembygdsstuga.
Ja, hembygdsgård där med hus och laggårdar och gammalt inhus.
Hur kommer det sig att de har dragit det hit, eller har det varit gamla hus förut?
Nej, det har det inte. genom hemmingsföreningen så har de kommit överens med Lyding att han skulle lämna märk till detta. Det gjorde han gärna, för han har ju varit intresserad av sådant. Och så god och vacker plats ska det inte skaffa runt här som det som ligger mot sjön. Och stora hekar och bokar. Där är ju bokar som är över metern i genomskärning.
Är ni en gammal Torupsbo?
Ja, jag är född i Torup. På en plats. Här ute i Torup.
Är du född i Kåknarna?
Hon frågar någonting annat där ute, dottern.
Va?
Är du född i Kåknarna?
Nej då. Jag är född i Torup.
Ja, och Torups marknad.
Jaha, det var ett rörligt blick där på min barndom, eller pojkartid. Det var ju marknad i två dagar i sänden. Först var det marknaden och så var det marknaden. Jag till och med annan dag kunde det bli knallar som håller sina stånd öppna. Och det gick vakt om nätterna för att de packade inte upp, utan det låg varorna i det där. Det där är marknadsbokarna som vi kallar det. Så det gick in vakt om natten och så rätt så inte vi var bort något sugods. Och det var alla sorters människor, både tatter och zigenare och riktigt folk.
Slogs de också?
Ja, de kunde skäras och slås. Jag såg en gång en tatter som hugg till. Det var en gammal gumma som hugg till en gammal gumma som hette Björk. Eller nu, ja, jo, men sen Björk hette han inte Alfrist hette han. Han fick kniv också att blodet stod rätt upp. Jag såg det med egna ögon i en liten båge. Men gubben levde över ändå. Ja.
Är han igång en Torupsmarknad?
Ja, där är ju nu såna här hemslöjd. Mm. Med alla sorts trädgårdsmöbler och varor och trikåer och alla sorts handelsvaror och korvstånd. Jag vet inte allt där är, för där är rätt mycket karamellförsäljning och frukt och sådär vidare.
Jaha, och det har ett väldigt gynnsamt läge Torup just nu vid väg 26. Annars har de ju dragit vägen vid sidan om samhället på de flesta fall, men Torup skärde väl igenom?
Ja, jamen, till vägen den går lite bakom Sjöbergsjön. Nu den nya, men trots allt så har det byggt ena ut till den kopplingen och ena ut där han går ut. Där är ju väldigt många villor som byggs och har byggts. Så att Torup liknar inte i min barndom.
Nej.
Då var det bara några ett par samhälls där. Trävaruaffär och diverse handel.
Och så har vi ett apotek, va? Och det finns väl nu?
Det kommer till på det senaste 20 åren kan jag tro.
Kan man säga att Torupsborna ute på landet att det är kombinerat med jord- och skogsbruk?
Ja.
Eller är det slätt?
Det är båda delar. Det är både skogs- och jordbruk. Nu på den senare tiden har det gått rätt mycket åt på skogsbruket. Jordbruk har lönat sig lite i skogsbygden. Och det ser ut att dra åt ändå mer.
Tycker ni att det sackar efter där nere i Halland också på med jordbruket, att de lägger ner åkrarna och slås ihop?
Ja, det gör det. Det är ett par stycken av gårdar nu som heter Myrhult som är nedlagda. Det ena stället är husen nedrivna och planterat skog på åkrarna. Och nu står det bara att det tillväxt för skog.
Har ni varit bonde idag?
Ja, jag har ju haft lantbruk och smyrrörelse.
Vad har ni för synpunkter då nu i dagens läge just om den här sammanslagningen och det här jordskredet så att säga som händer på jordbruksfronten?
Ja, men vi kan inte se framtiden riktigt, men det ser mörkt ut för jordbrukshistorien riktigt. Det är lite för tungrot och brukade småbitar emot som där på slätten. Och där de kan driva det med större kraft.
Och det ser ut som att det går inte att hejda utan det måste gå till sin botten.
Ja, precis. Andan den är omöjlig att hejda.
Och det är ingen nytta till att man försöker prata och skriva och romantisera jordbruket. Roligt är att åka i höllassen och vackert där, utan det är väl en ekonomisk sak som...
Ja, där är en glimt nu som framträder genom att det är en hel massa danskar som kommer upp på tåget och köper sådana efterblivna jordbruk, det vill säga inte jordbruk utan husen och har som sommarvillor. Det är rätt många, det är bara i Torup socken som har sålt eller arrenderat ut på 10, 15, 20 år som de har om somrarna. Och där ska de trivas, men saken är den att det är inte roligt att komma ut och plocka smultron eller bär, för de tar dem själva när de översvämmar jorden.
Ja, den här intervjun, det går inte i stil som om det nu hade varit det släkting Lars Madsen som skulle gjort det. För han kan sitta i timtal och inte säga ett ord, utan han har funnit att en god lyssnare, han är en god berättare. Han säger inte så mycket och det ska man inte göra. Men jag gör ju inte för radions räkning, utan jag kan göra mina inspelningar precis som jag vill. Så jag kastar gärna in vad jag tycker och tänker på mina inspelningar. Och då säger jag nu att jag är nog ute den uppfattningen att det är väl bra att danskarna tar hand om ödegårdar här uppe. Men det är i alla fall någonting som vi förlorar. För det var roligare om vi hade i alla fall den bofasta befolkningen kvar. För det kom ju in nytt folk, nya seder. Byggnadsstil förvandlas och det plånas ut en del ursprungning från landsbygden.
Ja, det kan man ju säga. För hur det är så en lugn landsbygd med lite natur och vill säga tystnaden kring en, det är just det som härdar människans nerver och slipper att bli överansträngd runt och den här jäktet som framgår nu genom den här fabrikerna och många bilarna som kör och upphetsar folket.
Ni talade om att ni hade en smidesrörelse, var ni hovslagare också?
Ja, men
det var ett tungt arbete.
Ja, det var det. Det var till att stå i från morgon till kväll och hänga i hästafoten. Det var att hålla upp själv.
Så gjorde ni brodda och sen?
Ja, det gjorde hästarna i ordning och sen skulle de på. Och det var om vintern, om sommaren och sånt, så gjorde vi staket och grinda och kyrkogrinda och sånt där. Så flera kyrkogårdar och grinda till privatpersoner där.
Hur många hästar tror ni har skott mest en dag?
Ja, jag räknade efter bara en gång då skodde jag skodde 64 hästar på 14 dagar.
Ja.
Och gjorde skorna i ordning och med vinterskoning.
Ja.
Men det går inte i längden med sånt, för det blir fördärvad i ryggen utav det där hängandet och kraftmätningen.
Och det är klart, hur de mekaniseras, så dit kan de inte komma.
Nej.
Att de kan skopa med maskin.
Det går inte ännu, aldrig kommit upp i den.
Men kunde vi inte tänka oss det nu i och med traktorn som har erövrat så mycket, om hästarna finge gå bara hemma på gården och påkra, så liksom härda de fötterna som vi skulle inte behöva ha några skor?
Ja, det är klart att det skulle nog gå bra. Jag vet, jag har läst om att i Tyskland, där på en del orter, till viss i norr, där är jorden så beskaffad så den är inte stenbunden, utan det är sandmärkt. Där kör de med hästarna oskodda. Så att vi behöver inte skoda om det. Utan när de ska ut på makadamvägar.
Nu är det väl olika hur den hovar de har hästar. Men jag hade faktiskt en häst en gång som jag skodde bara en gång om året. Och det var i december månad, i början av varje vinterskoning. Jaha. Sen hade jag det på vintern och sen gick han barfota hela sommaren och han har alltså oerhört starka fötter. Och starkare blev de också med i att han fick gå.
Ja, det är ju klart att får de gå oskodda så härdades hoven.
Ja.
Men det är som står på skillnad på en hov på en häst, en del så kallade plattfotade. Så att strålen går ut så hårt så den nötes och då blir gympotade, då måste man sko dem. Men där är de som har en fin horrand, så de kan de köra rätt mycket utan skoning. Dels som de håller sig på lantbruk bara.
Ja, ja, jag menar nu med den här inspelningen liksom skulle ha en liten inkörsport för att vi ska komma igång och berätta lite grann. Nu håller jag på att sätta färdigt med plantorna idag på Jansberg. Nu kopplar jag av ett ögonblick och så ser ni jag sticker ut nu till skogen så ska jag be er dotter här att hon renar i kontakten. Så kan ni tänka på, kan det vara några historier ni kan berätta eller något i den vägen?
Det kan vi gott göra.
Ja. Vi håller upp här lite grann. Och,
ja,
bandet räcker en timme och så jag det går att få prata.
Ja.
Så länge det räcker och sen bara dra ut det. Ja, nu har jag kommit tillbaka. Det blir inte att ni har haft några samtal här ni gemensamt.
Utan nej.
Det blir jag som får fråga lite grann eller det kanske inte jag behöver.
Jo, det kan ju vara. Tvärtom.
Ni har lite levnadshistoria.
Ja, det vill säga det att man kan ju börja i på barndomen och tänka lite grann på hur den tiderna var då och det är kommande tills nu. Då var det ju ett hårt liv och försörja sig, men i alla fall det gick mycket skapligt. Det vill säga att daglönen var liten då emot som den är nu, men levnadsförhållanden var billigare. Och en sak var som min barndom, vi var ju en hel del syskon som kom ut på olika företag, en del resten av Amerika och en del stannade i Sverige. Och jag var i, när jag gifte mig så var jag, bodde jag i Vrå, i Bjärsaryd i Vrå i 3 år hos min svärmor. Och sedan flyttade jag hem och tog an gården hemma i mitt föräldrahem. Och sedan blev det en mötesplats för släkt och vänner och gabor och sånt som vi har vi bekanta innan där. Och då min svåger Mats Fred Madsen, han ryckte och hälsade på vart år, ungefär 2 gånger om året. Och vistas hos oss i veckovis och kom ut på landet.
Han studerade då?
Nej, han var dövstomlärare i Vänsborg då.
Jaha, visst
ja.
Ja.
Och han tyckte det var så roligt, och det tyckte jag med att det var så roligt när han kom. Det blev ju lite ombyte. Och sen reser han tillbaka för han skulle ju ha barnen med sig. Vi får flocknen där också som skulle säga, gå i skolan där i Vänsborg.
Var han med några gånger då när han var liten, Lars Madsen?
Ja, sen kom han. Vi var där uppe och hälsade på en gång, min hustru och jag där uppe. besåg Vänsborg och hans arbete och sin skola. Och sedan när Lars Madsen blev stor så kom han ju och hälsade på. Han reste in till Tyskland under kriget och var där i 3 månader. Och då kom han igen och cyklade ner i Kolund och till Härhult.
Det var under första världskriget?
Under första världskriget, ja.
Då var han inte så gammal?
Nej, det var han inte. Han hade fått stipendier, sa han. Då han hade ju gått skolan en stund. Och han fått stipendier och fått resa till Tyskland och studera deras liv. Och det var ju rätt under världskriget. Och han sa han hade en gammal cykel med sig dit och 250 kronor i pengar som han hade fått till bändier. Och var han där i, jag tror det var in 3 månader tror jag det var, han var vistas där. Då hade han köpt en ny cykel och reste igenom Tyskland på alla håll. Och så kom han och stoppade hem, sen var han hemma i 8 dagar där. Och det gick och målade en byggnad där åt mig och så där vidare. Och sen så cyklade han till Vänsborg igen.
Gick han klädd på den tiden i knäbyxor som han brukar gärna vilja?
Ja, jag tror nästan det, att jag minns det. Att han hade en son som var 2 år yngre och de hade ju så roligt ihop. Som sagt, alltså, de målade som sagt en byggnad där. Så blev det väldigt regn där och rätt som de hade gjort ifrån sig. Så ställde de sig, tog oss och stod i takrinnen där och spolade sig. Så de skulle vara rena, så sa han, kom nu mor så ska vi ta ett ryggatak, sa han. Har ju gjort levt eller så kallade gymnast i skolan, så han var vig och kvick. Och vi tog ju ett tag. Och jag fick ju kulen med honom när jag var i backen, så var han före och ovanpå mig ändå. Så sa jag att vi tar nog en gång till, och pojken var ju ändå klenare än jag. Så han kände ju mina krafter. Och nej, nej, han sa, jag vill inte be dina ramar nu mer. Och vi hade många gånger roligt tillsammans när han kom. Och som sagt var under tidernas lopp så var det ju som sagt en mötesplats. De kom alltid dit. En den ena släktingen och en den andra. Och det var ju alltid uppmuntrande när de kom och roligt.
Och de fordrade inte att man skulle ha någonting, nej, någonting särskilt fint eller något?
Nej, det var vardagsmat och vardagsordning och allting. Och så var hans gamla mor, hon var ju hemma i 12-15 år tror jag det var, sedan hon hade lämnat gården där uppe i Vrå. Så hon vistades där hela tiden. Och jag hade ju mina föräldrar med så länge de levde. Han sa kvar tiden för
det var i Vrå detta, ja, så flyttade ni sen.
Ja, det var ju här detta de samlades där. Vi hade ju vårt bröllop ihop tillsammans i Vrå kyrkan. Så vi vigdes på en gång, han och jag. Men det var midsommarafton 1902.
Då var det många nyfikna i kyrkan.
Det var det, ja.
Hurdant bröllop hade ni annars? Var det skjutning och...
Nå, det var ingenting särskilt skjutning, men det var ju högtidligt och... Trevligt, och jag minns svåger Anton, han kom dit och hans hustru, den sista till min fru. Och han, henne Anna Nordén hette hon. Hon hade sin bror med sig, han var präst. Så han vigde oss. Hon sa kvar, och det var, vi hade en kyrkobröllop. Ja. Så kvar, det var en gåbo som skjutsade med familjevagn och prästar.
Jaha, och prästen var med på kalaset,
ja,
då? Och höll tal?
Han gjorde det ju, och kantorn, han hette Törn. Vad hette han? Törn.
Ja, det lämnar vi det här.
Ja, det var P. kanton i Vrå.
Skolgången där borta i Vrå, vad minns ni om det? Jag undrar nu, jag hade en morbror som bodde i Lidhult. Ni har nog hört talas om honom som var kantor och folkskollärare, Alfred Karlberg.
Jajamensan.
För han brukade ha... Ja, jag tror han hade skolor bara till Sällebrata. Ja, var det inte mot Vrå?
Jo, det var i Vråsocken.
Ja.
Sak var.
Känner ni igen honom?
Ja, jamen, jag kände honom gott. Men sak var, han var ofta där uppe i Vrå, så det blev bekant. Men sak var, det var ju många goda vänner jag blev bekant med där uppe. Som, och mycket trevligt folk var där runt. Det var gästvänliga och trevliga på alla vis. Ja. Jag trivdes gott där, det var inte tal om, men så tyckte jag min bror, han var hemma i Amerika den några månader om vintern. Han ville jag skulle flytta hem. Han var reste som var nygift och hade bröllopsresa hem. Och han ville att jag skulle ta an där hemma då. På den tiden var det rätt obekvämt med skjutsar och sånt till Vrå. Det var ju över en mil på Lidhult och en dålig väg var där. Sedan blev det ju en fin väg på längre fram, så den har jag ju färdat sedan.
Skolgången, vad minns ni om den?
Ja, det var som jag kunde inte komma ihåg. Han heter Ternblad, skolläraren, en mycket trevlig, godhällig människa. En trevlig fru och son, han blev ju också kantor, Magnus heter han.
Var det ett skolhus ni gick, så ni gick inte ut till någon gård, så det var en sån där ambulerande skola? Så.
Nej, det var bara skola där. Det låg på vägen som går utåt, det vill säga utåt egna hållet. Det låg strax emellan prästgården.
Då kanske ni hade tur att ni gick på en skollärare som var snäll. Annars, jag har en hel del inspelningar.
Ja, jag gick inte i skolan där.
Nej.
Nej, jag var i skolan i Torup. Där hade vi ju fast skola där.
Jag har inspelning på en del skollärare. De gav rediga besked för oss. Det var inte mycket att rackla på de sa ordet.
Nej. Jag minns en särskild händelse, för vi hade en skytteförening där i Vrå. Och jag nu var med i skytteföreningen och var dess ordförare en stund. Och det var en pojk som var son till arrendatorn där. Han, jag minns inte vad han hette, men i alla fall så. Och han mycket duktig att skjuta den här pojken och var i läsåren och någonting. Och vi var dumma nog och lärde honom ta hem ett gevär på beskyddat. Och han gav sig ut och skulle malskjuta på en björk där i parken där någonstans. Och nu är kommunisterna då. Och kantor Törnblad, han nu lyckades passera och det var inte bättre med än att han skjuter på en björk och där blev en riktig skäck på björken och skottet gick i vinkel och träffade Törnblad i magen och han dog. Och det var en svår händelse för oss. Jag minns att den idag som det var så gripna vi blev utav detta.
Det är väldigt att det är kul att det går mot ett trä, att det kan kasta om det gick mot
ja,
berg.
Ja, det var enkelt. Ja, så det är farligt med det där. Det var kanske träet, det var... Det är fuktigt eller sa vi och det är glatta lätt om det tar på sidan. Det kan bli en skarp vinkel på kulan. Det blev en väldig chock för oss på skytteföreningen så vi sörjde en gruvligt.
Ja, han kanske inte var så gammal. Eller?
Nej, medelålders kar. Mm. Han hade en pojk och en flicka. Jag har hälsat på fru Fernblads in när jag kom till Torup. Hon bytte sin villa där mot, vid vägen mot Halmstad. Mm.
Ja, ni har varit bonde. Har ni trivs med det här yrket då?
Ja, det var den tiden. Det var intressant. Saker. Jag hade häst och 4 kor och en del småkräk.
Så det försvävade inte någon tanke på att ni skulle studera eller någonting?
Nej, det var ju rätt så svårt då på den tiden, för det var inga stipendier eller någon barnbidrag eller sådant eller pension, utan det fick ta sitt egen kassa. Men det har ju gått rätt så bra för barnen mina, för de har, en del har ju gått i skola sedan och klarat sig på alla vis, och de försörjar sig som de säger, heliga människor.
Vad har ni för intryck nu om Halland och Småland? Tycker ni att smålänningarna är lika hallänningarna, eller?
Ja,
i Kine?
Det har smält ihop, så där är ingen skillnad tycker jag på varken Småland eller Halland. För man på Småland är ingenting att förakta, för de har både välskötta gårdar och bra hus och bra jordbruk. Och skogar har det ju tillräckligt, som de säger.
Och den osämjan som fanns för mellan då när det hörde till Danmark, det har försvunnit. Så nu går de inte över gränsen och hittar på några rackare till.
Ja, som väl är, både gårsämja och sockensämja och länsämja, det har förenats mycket mer än bara i min barndom. Och nu ser vi att så kallade Sverige, Norge och Danmark och till och med Finland har börjat samarbeta och bli nästan som, ja, det vill säga som ett, för de har ju samma intresse och samma vilja och fred över landet vill de.
Och man skulle önska att det skulle kunna vara så i hela världen.
Jo, ja. Se det samma. Jag minns jag hade en gammal far, han sa alltid det att det ska ni få se med tiden, så blir det en gud och en konung och världen blir förenad.
Harry Martinsson, han höll fram inte för länge sedan, det var i, antingen var radio eller tv, han skulle önska att hela världen skulle kunna smälta samman.
Ja, det är ju klart, det blev jämnare intressen. Ja, bioskapen går förbi.
Nu har jag satt färdigt mina plantor i Jansberg och nu skiljas vi åt och jag reser hem. Men vi kanske ses någon annan
ja,
gång.
Ja, det var ju roligt det. Det var intressant det här.
Det är nog möjligt att jag kommer tillbaka fler gånger till den här fina skogsgården. Och
ja, det var ju roligt. För
det är roligt att se vilken fin skogsmark här är och hur ja, det växer.
Boniteten är mycket god här.
Ja.